Då tycker jag kanske att vi startar det här.
Jag trycker igång på knappen här.
Perfekt, tack. Hej och välkomna till Hållbara Bibblan, en podd om bibliotekens arbete med de globala målen. Jag heter Therese Raymond och vid tekniken har jag Kjell Eriksson.
Ja, det är ett väldigt spännande ämne, för man undrar ju, ja, som tekniker till exempel, kommer ens jobb att ersättas av ett AI?
Vi får väl se. Vi har med oss Anders Thoresson idag som jobbar på AI Sweden. Jag tror att han kanske kan svara på din fråga om det. Men Anders, vem är du?
Jag är en tidigare journalist som har bevakat IT och telekom i relation till samhällsutvecklingen sedan 99. Men sedan 3 år tillbaka jobbar på AI Sweden, Sveriges nationella center för tillämpad artificiell intelligens. Och jag använder fortfarande den journalistiska verktygslådan, men nu i ett litet annat sammanhang, nämligen att göra AI begripligt för de organisationerna som vi på AI Sweden jobbar med.
Kjells farhåga här, kommer han att bli ersatt av AI?
Jag tror att den här diskussionen om AI som tar våra jobb behöver nyanseras på ganska många olika sätt. Jag tror inte nödvändigtvis att det är så att hela yrkeskategorier kommer att delas ut på bred front. Givetvis kommer det finnas exempel på det, men framförallt kommer tråkiga arbetsuppgifter och administrativa arbetsuppgifter och repetitiva arbetsuppgifter kunna ersättas och automatiseras med hjälp av artificiell intelligens. Jag gör ju precis som ni en podd, och jag har i många år använt en nättjänst som bygger på AI för att tvätta ljudfilerna och få dem att låta bra. Det var ett arbete som jag tidigare kunde lägga ett par timmar på för varje podd, men som nu jag bara behöver spendera 5 minuter på medan AI gör jobbet åt mig. Och det är ett sånt typexempel på vad jag tror kommer hända i väldigt många yrken framöver.
För mig är AI fortfarande lite mystiskt. Skulle du, Anders, kunna berätta för mig vad ett AI är?
Vi brukar prata om att AI är en typ av datorsystem, mjukvara, program som gör det möjligt för en dator att lära på egen hand. Och det där lärandet kan ske på ett antal olika sätt. Det som är allra vanligast och det som man ser i de AI-tillämpningarna som vi pratar om nu är ofta någonting som kallas för maskininlärning. Och det kan innebära att man till exempel har visat datorn en massa bilder och talat om för datorn att det här är bilder på katter, det här är bilder på hundar, det här är bilder på hästar. Och det kallas för övervakad inlärning, när man talar om för datorn vad det faktiskt är den ska lära sig. Sen finns det någonting som heter oövervakad inlärning, och där datorn på egen hand får leta efter mönster och samband i data och skapa grupper eller kluster, och sen är det vi människor som tolkar vad de där olika klustren egentligen innebär. Det vet inte riktigt datorn då. Och sen slutligen finns det någonting som kallas för självförstärkt reinforcement learning, som innebär att man ger datorn ett mål som den ska kunna klara av och lösa. Det här används bland annat för att hjälpa datorer att navigera i den fysiska världen i robotsituationer. Ett mål som den ska klara, till exempel att lära sig gå, och sen olika sätt att röra på kroppsdelar eller på hjul eller ben. Och sen får den successivt testa sig fram. Vad funkar och vad funkar inte? Och steg för steg efter många, många repetitioner faktiskt lyckas lösa den uppgiften som vi vill att den ska lösa. Så det där är 3 sätt att beskriva vad artificiell intelligens är för någonting.
Kan man säga att artificiell intelligens äter data? Eller? Alltså vad är det som artificiell intelligens lär sig av då?
Artificiell intelligens behöver definitivt stora mängder data. Och det är genom att tolka, beräkna, jämföra de här stora datamängderna som datorerna får de här nya förmågorna som de får tack vare de här algoritmerna som ligger till grund för, de här reglerna som ligger till grund för hur den här datan ska tolkas och skapa nya saker.
Låter som att det är ganska viktigt då vilken data man ger den här AI när den ska lära sig saker.
Ja, det är ju superviktigt, och det här kopplar också då ner till, vi har i media under många år sett rubriker om rasistiska eller sexistiska AI till exempel. Och det som är viktigt att komma ihåg där är ju att de matematiska modellerna har egentligen bara gjort det som de har blivit tillsagda att göra, nämligen att tolka och dra slutsatser från data. Så att egentligen är det ju så att den här rasismen eller sexismen eller andra typer av problem som de här AI-modellerna visar upp, det finns i den underliggande träningsdatan. Och det innebär att det krävs ganska mycket domänkunskap, alltså expertkunskap om det område som vi vill bygga en AI för att man ska kunna se till att man förser den här artificiella intelligensen med rätt träningsdata. Och det här pratar vi mycket om på AI Sweden, att ska man utveckla bra artificiell intelligens så går det liksom inte att ta ett steg tillbaka och lämna till bara teknikerna, de som vet hur AI fungerar, att lösa det här. För de vet dels inte var någonstans är behovet i en organisation eller en verksamhet utav artificiell intelligens som störst. Om vi pratar biblioteksvärlden så kommer inte kommunens IT-avdelning kunna komma in till biblioteket med en top-notch-lösning som löser bibliotekariernas behov eller biblioteksbesökarnas behov, om man inte först har pratat med biblioteksbesökarna och bibliotekarierna och förstått vad är det faktiskt som skapar skav i er verksamhet eller vilka outnyttjade möjligheter ser ni? Och när man har identifierat det behovet, då behöver man också ta de här domänexperterna till hjälp för att förstå den datan som finns om det här. Domänexperten, bibliotekarien, kanske inte riktigt vet vilken data som behövs för att kunna träna AI på rätt sätt. Men de kommer kunna tala om vilken data finns tillgänglig, vilka risker ser vi i den här datan, vilka luckor finns i den och så vidare. Så att det här samverkan mellan de som förstår behovet och de som förstår tekniken är avgörande för att komma bort från den här problemen med data.
Jag ser plötsligt en ganska stor koppling till bibliotekens MIK-uppdrag, media- och informationskunnighet. Det känns som att AI-kunnigheten går in rätt rejält i den. Skulle du hålla med om det, Anders?
Ja, men definitivt. Jag tycker att i takt med att vi nu ser med en accelererande fart artificiell intelligens blir en del av tjänster och produkter som vi använder dagligen. Precis som med en bred förståelse utav paraplybegreppet digitalisering så behövs det också en ökad förståelse för vad artificiell intelligens är och vad träningsdata är och vad man kan göra med AI. Och det här handlar inte egentligen bara om att kunna vara en kritisk medborgare och öka förmågan till källkritik och förstå liksom våra informationsflöden. Det är definitivt en bit utav det. Men det andra är ju faktiskt att också kunna vara med och påverka vad vill vi använda AI till för att skapa nya möjligheter och nya lösningar. Och har jag inte förstått grunderna i hur AI fungerar, men kanske framförallt vad AI möjliggör. Vi har en bild som vi ofta använder i våra presentationer som visar 8 verktyg som AI liksom kommer med till oss människor. Har man inte förstått att de här 8 verktygen finns, då har du också inte en möjlighet att själv börja fundera på, men hur skulle de här 8 verktygen faktiskt kunna göra min vardag bättre? Så har man förståelse för det, då kommer vi också kunna komma och ställa helt nya krav och förväntningar på de företag och de offentliga institutioner som levererar tjänster och produkter och medborgarservice till oss. Så att därför tycker jag att den här medborgarbreda folkbildningen kring vad AI är, men framförallt vad AI möjliggör, är superviktig.
Och vilka är de här 8 verktygen då?
3 av dem handlar om att ta in världen, att på olika sätt skapa digitala varianter utav våra mänskliga sinnen. Vi kan idag skapa datorer som kan se saker och ting, vi kan skapa datorer som hör saker och ting och vi kan skapa datorer som kan hantera mänskligt språk. Man skulle också kunna addera ytterligare 2 kategorier där och komma upp i 10 verktyg. För man skulle också kunna börja prata om datorer som kan känna smak och lukt. Sen har vi en verktygslåda, en del här, som handlar om att kontrollera världen. Det som kallas för robotik, som från början kanske förknippas med antingen stora industrirobotar i en tillverkande fabrik eller med science fiction-världens människoliknande robotar, men som kan vara också otroligt mycket annat däremellan, som styr små saker någonstans och kan göra det bättre. Sen har vi 3 stycken verktyg som framförallt handlar om det som man kanske allra först förknippar med artificiell intelligens, nämligen en förmåga att förstå omvärlden, att hantera de här stora datamängderna. Och då handlar det först om ett verktyg som gör det möjligt att utforska och hitta samband och mönster i stora datamängder. Utifrån det, när vi börjar bli duktiga på att hitta de där mönstren och sambanden, då är nästa verktyg att kunna skapa prognoser för vad som ska hända i framtiden baserat på vilka mönster vi har sett historiskt. När de där prognoserna börjar bli riktigt bra, då kan vi som sista verktyg i den kategorin börja att prata om att optimera och fatta beslut. Antingen att låta datorerna fatta helt egna beslut eller att komma med optimeringsförslag som en människa i slutändan är den som tar ställning till. Och sen sista verktyget är kategorin skapa världen. Och där har vi då bland annat de här generativa språkmodellerna där ChatGPT är det bästa exemplet, men också de bildmodellerna som vi såg fick stort genomslag i höstas med Stable Diffusion och DALL-E och så vidare. Men här har vi också möjligheter att ta AI till hjälp för att skapa fysiska konstruktioner till exempel som understöd till ingenjörer som gör det möjligt att skapa en vägg på ett helt nytt sätt. Därför att man kan ta AI till hjälp för att beräkna hållfasthet och bärighet på helt andra sätt än tidigare. Så att där har du de 8 verktygen, Kjell.
Men det här att ett AI måste matas med massa information, då tänker jag att om jag vore ett AI, då skulle jag verkligen vilja gå in på ett bibliotek och sno alla böcker. Alltså för att biblioteken sitter ju på massa information som ett AI skulle kunna ha nytta av.
Ja, men så är det ju. Och det är ju bland annat så de här stora språkmodellerna är upptränade. OpenAI har sin GPT-3 som är, eller GPT-3,5 pratar man till om nu, som är den underliggande modellen. Och det här är också någonting som är viktigt att förstå, att ChatGPT är en produkt, en tjänst som är byggd med hjälp av AI-teknik och där den underliggande AI-tekniken är GPT-3,5. Här i Sverige så utvecklar AI Sweden i samarbete med bland annat ett initiativ som heter VASP och ytterligare några en liknande språkmodell som heter GPT-SVE som är en svensk och nordisk tränad språkmodell som ska likna OpenAIs GPT-modeller. Och där är då ett sätt att skapa någonting som man har börjat prata om som foundational models som är AI-modeller som kan väldigt, väldigt mycket. Och som man sen då kan bygga de här olika specialiserade tjänsterna ovanpå. Och jag har en egen drömkälla som kopplar till det som du har där. Och som jag sa, jag har drygt 20 års bakgrund som teknikjournalist. Och jag har ett enormt textarkiv på min dator med intervjuer som jag har gjort, artiklar som jag har skrivit, researchmaterial som jag har jobbat med på olika sätt. Jag skulle vilja hälla in allt det där och kunna ha en chattkonversation som bara hämtar kunskap ur den informationsrymden som jag har samlat på mig. För att den är extra värdefull för mig. För det där är ett gallringsarbete som jag har gjort. För att det där kopplar till saker som jag faktiskt är intresserad av att jobba med i min yrkesutövning. Och då skulle man med hjälp av den här foundational model, den här grundläggande modellen som de här generativa textmodellerna erbjuder, nämligen förmågan att kunna ha en konversation med en dator. Då kan man använda den förmågan att ha konversationen med datorn från de här modellerna, men låta liksom den specifika tjänsten, den specifika tillämpningen, prata om Anders Thoressons researcharkiv. Och det där är faktiskt en riktig dröm som jag har, för jag försöker hantera och söka och kategorisera det materialet och lyckas som människa inte få ordning på det. Men tänk vilken grej att få hjälp av AI att få sin egen personaliserade sökmotor som bara innehåller det materialet som jag har lastat in där. Det drömmer jag om.
Och det måste ju vara varje biblioteksdröm också, tänker jag. Och det låter ju som att AI verkligen är framtiden, men samtidigt så är AI beroende av vår historia för att kunna vara smart i just framtiden.
Så är det ju verkligen. För att knyta tillbaka till det som vi pratade om förut, det här med liksom att ha med domänexperterna i det här samtalet, hur viktigt det är. Jag kan i min roll som har en hyfsad förståelse för tekniken och en hyfsad förståelse för att beskriva tekniken efter 20 år som teknikjournalist. Jag kan hjälpa till exempel bibliotekarier kanske att vara liksom en brygga här mellan tekniken och tillämpningen. Men jag kommer inte kunna ha mer än lekmanna idéer om vad skulle en generativ AI-modell kunna hjälpa en bibliotekarie med. Sen får jag en annan tanke där, viktig sak som du är inne på. Det här med, för du pratar om att AI hämta kunskap från vår historia, och AI kommer inte kunna mer än den datan som den faktiskt är tränad på. Och där behöver vi också då förstå att det finns en, ibland beroende på vilken typ av tjänst och tillämpning du vill bygga med AI, den här, man pratar om att man behöver träna om modeller för att förse dem med ny information. Och det där beror ju helt och hållet på vilken typ utav AI-lösning det är vi pratar om. Men när det gäller språk till exempel så kan ju det innebära att vi kanske behöver träna om det för att den ska lära sig nya uttryck som dyker upp i det offentliga samtalet. En AI-modell som bara hade varit tränad på data som fanns innan pandemin skulle inte ha en förståelse för konceptet covid till exempel.
Apropå domänexperter så tänker jag att det är dags att koppla upp Johan Sundlöv som är biblioteksutvecklare på Regionbibliotek Västerbotten. Hej Johan, är du med oss nu?
Ja men hallå, Johan här.
Vi sitter här och pratar om AI och kom in på det här att drömmen för en AI borde ju vara att ta sig in på ett bibliotek. Vad tror du om det, Johan?
Ja, men det låter spännande. Jag hör dock några varningsklockor direkt som ju är samma varningsklockor som gäller AI i stort, och det är ju biblioteks, alltså om man tänker sig att den ska ta sig in på ett AI och ta del av den information som finns där, så är den ju väldigt, vad säger man, biased på engelska, jag kommer inte på det svenska översättningen, men så att det skulle man ju, precis som med AI som har tagit del av information på nätet och så vidare, så om den skulle ta sig in på ett bibliotek så behöver man jobba med den också för att den inte ska bli allt för biased helt enkelt, tänker jag. Men annars är det definitivt så.
Just det, för att AI kommer ju inte kunna läsa alla böcker, för de är ju analoga idag, men den skulle ju kunna läsa många digitala böcker i alla fall.
Men även där tänker jag att den historiskt sett så är den allt för både patriarkal och vit för att vara speciellt bra. Så att där ska man verkligen behöva jobba med det, precis som man har sett. De verktyg som jag har jobbat mest med är, om man tar ChatGPT till exempel, eller framförallt är de här bildgenererande AI-erna, där måste man verkligen jobba med bias för att få, man måste använda sig av ord som diversity eller liknande för att få någon slags mångfald i resultaten, annars blir det vithyade personer.
Om jag bara får bryta in det, så får jag en tanke när jag hör Johan prata om hur de här generativa modellerna har bias, det vill säga att de genererar ett innehåll som tydligt är smittat utav träningsmaterialet. Ett typexempel är att om du ber en av de här AI-modellerna som kan generera bild skapa bilder på en doktor, så får du nästan alltid en majoritet utav manliga läkare. Så du måste tala om att jag vill ha en kvinnlig läkare specifikt för att få kvinnan. Och det där är ju någonting som man då pratar om, att de här AI-modellerna har bias. Men jag tänker att förstår man då kopplingen mellan vad den här AI-modellen skapar och att det bygger på den träningsdata de har fått, då blir ju den kunskapen om modellen och outputen också ett viktigt verktyg i en mycket större medie- och informationskunnighet än att bara handla om AI. För att den kommer ju då kunna skapa underlag för ett resonemang om att, ja men, anledningen till att de här modellerna skapar bilder på manliga läkare är för att en majoritet utav de bilderna som de här AI-modellerna har fått titta på läkare är män. Och det kan man ju liksom säga, tycka vad man vill om, men så är det, därför att länge så var läkare ett manligt kodat yrke. Och det där kan ju då bli ett underlag för den typen av mikdiskussion. Men ska du använda modellen för att skapa bilder som du ska använda i olika sammanhang, då är det också viktigt att ha kunskap om den skevheten som finns i träningsdatan, så att du inte tar den här outputen som för given att så här ser det ut. Så det är liksom ett viktigt medskick som jag också tänker är bra att göra i det här sammanhanget.
Men den här historiska luckan, alltså det vill säga att AI inte når det analoga, innebär det då att digitaliseringen, till exempel på ett bibliotek, blir ännu viktigare?
Ja, både det och när problemen uppstår med rasism och så vidare, så är det på grund av att det inte finns en handpåläggning. Så att där, dels det som du säger, men också en klassisk bibliotek, alltså att biblioteken då skulle behöva också vara med. Om man tar de här mörka Terminator, den historien, så ställer man det mot att AI-erna istället är en assistent som kan hjälpa dig att göra världen bättre. Så är det nog det hållet som jag har tänkt att det kan bli. Då kan det bli riktigt bra och faktiskt få makten, alltså att människan har makten över datan på ett annat sätt än vad det har varit historiskt kanske.
Du har redan testat AI på bibliotek. Vad har du gjort då?
Mycket har ju varit, alltså man tar snabbt bara min roll på Regionbibliotek Västerbotten här lite varje, men bland annat så handlar det om medieinformationskunnighet och digital kompetensutveckling, och då har det historiskt sett varit ändå, vi har pratat om AI, men det har varit ganska abstrakt tills för en tid sedan när man faktiskt har kunnat just ta och fram jättemånga av de här användarvänliga verktygen och sätta i händerna. Det blir så otroligt användbart, för att så kan man direkt börja prata om både medieinformationskunnighet men även som i skapande verksamheter och så vidare. Så där jag har haft workshops med bland annat Folkbibliotek i Västerbotten, där vi har helt enkelt använt oss av och kikat på de användarvänliga verktyg som nu har poppat upp den senaste tiden. Både ChatGPT och bildgenererande AI och lite åt det hållet. En rollspels AI har vi haft med också, som heter AI Dungeon, som också är en sån där som jag kan rekommendera att testa.
Vad gör en rollspels AI?
Du kommer till en, precis som de flesta av de här som jag har nämnt redan är utformade. Du kommer till en grundsida där du får tanka in ett namn på vad din karaktär ska heta och en setting, alltså en miljö som den ska utspela sig i. Och sen får du en miljöbeskrivning och du får en början till din story. Och sen är det precis så som ett rollspel annars också funkar. Där den här ersätter en, vad ska man säga, den klassiska rollspelsberättaren. Liksom.
Den som för historien framåt beroende på vad som sker.
Ja, exakt.
Jag hörde ju att du nämnde att du jobbar med MIK och att det är inom det området som du får in AI.
Ja, definitivt. Och just att man, jag tycker att det blir en fin brygga i och med att du kan jobba både med skapande biten eftersom du får så snabbt ett resultat. Du skriver in en textprompt och sen har du snabbt ett resultat, så man kan både jobba med skapande och MIK i samma. Och prata just om källkritik, tänker jag, är ju ett ypperligt sånt exempel som har blivit ofantligt mycket svårare att jobba med överhuvudtaget när man kommer till AI. Tänker jag. Och det är både med, om man nu ska gå in på den riktigt mörka sidan, med möjligheter att skapa ganska stora eller riktigt stora automatiserat nätfiske liksom, och bara att jobba med MIK med allmänheten och prata om AI och hur det funkar och både prata om möjligheter och risker, tror jag. Och just när de har blivit så här användarvänliga, som sagt, som jag har sagt några gånger, så blir det enklare för, som jag sa, för mig att arbeta med när vi har kompetensutvecklingsarbete med folkbiblioteken, men tänk även, och det är det jag försöker kommunicera då i de fallen också, att det blir enklare för dem att möta allmänheten också.
Jag tänkte fråga Anders här, eftersom vi har med oss AI Sweden, för att det är så lätt att tänka sig att vi bara ska digitalisera. Men så har jag liksom snappat upp här och där att PDF:er kan vara lite svårare att läsa. Jag funderar på e-boksformatet till exempel. Hur tusan ska vi digitalisera så att AI också får tag på våran digitaliserade data, Anders?
Ja, men det där är ett pågående problem eller en pågående utmaning som det pratas en del om, men som jag kan tycka att det skulle behöva pratas ännu mer om. Kanske inte minst när det gäller offentlig sektors data. PDF:er är problematiska därför att de ser för oss människor ganska strukturerade och lättillgängliga ut. Men under det här liksom presentationslagret som vi ser på skärmen eller när vi skriver ut en PDF på papper, så är det ganska huller om buller hur den här texten faktiskt finns tillgänglig. Ibland är det bara inskannad bild och då måste man först göra en teckentolkning av den bilden. Men även om det är liksom datortext redan från början, så kan det ändå vara på ett väldigt ostrukturerat sätt. Och här behöver liksom verksamheter i både privat och offentlig sektor verkligen börja tänka till. Därför att just nu finns det ett väldigt, väldigt stort intresse för att hur kan vi använda AI för att göra vår organisation bättre, smartare, effektivare, erbjuda nya saker. Men då behöver man också backa ett steg tillbaka och börja titta på det som kallas för databeredskapsarbete. Nämligen, hur ska vi göra den datan som vi behöver för att kunna använda de här AI-verktygen? För så är det ju, vi pratade förut om de här 8 AI-verktygen. De verktygen måste man ju ha ett material som man bearbetar med. Och det är datan som är det här materialet som vi använder verktygen på. Och är det materialet inte tillräckligt bra, ja, men då kommer vi heller inte kunna göra det som vi vill. Vi kan inte sy en brudklänning utav jeansdyg. Eller det kanske vi kan, men det blir inte den typ av brudklänning som åtminstone jag med mina föreställningar ser framför mig, apropå det med bias också. Så att data måste vi börja jobba med. Vi måste göra den tillgänglig, vi måste se till att den är komplett, vi måste se till att den är representativ. Så det finns jättemånga aspekter utav data som är viktiga att fundera på.
Om man vill komma igång med sitt databeredskapsarbete, vad är det man behöver veta? Var hittar man mer information om det?
Vi på AI Sweden bedriver bland annat just nu ett arbete kring det där som ska mynna ut i lite råd och guidelines till svenska organisationer. Det finns ju olika expertis som man kan ta hjälp av när det gäller att hantera data. Jag tänker att bibliotekarier i en kommun borde kunna vara en utmärkt resurs för IT-avdelningen att faktiskt börja samverka med på sätt som man inte har gjort tidigare. För att bibliotekarier är experter på att katalogisera och hantera stora informationsmängder. Så att här finns liksom återigen det här som jag pratade om tidigare, det här med att framgångsrik användning av artificiell intelligens så behöver olika kompetenser mötas. Och jag tänker att bibliotekarierna borde som lekman kunna vara en utmärkt resurs att, att faktiskt börja använda i kommunerna på helt nya sätt.
Vi pratar med biblioteksutvecklaren då. Skulle det vara möjligt?
Ja, men det tänker jag absolut. Och det är ett exempel som jag tänker på är ju hur biblioteken kanske har arbetat med Wikipedia i viss mån just för att dels då jobba med det själva helt enkelt, men också med allmänheten att få in. Och då har man ju verkligen en möjlighet att jobba med både representation och allt det där som vi redan pratade om. Så att det är absolut en jättebra bra tanke. Biblioteken som möjliggörare liksom.
Jag skulle vilja att om ni hör talas om någon kommun som jobbar så här, hör av er till Biblioteksutveckling Sörmland då, som spelar in Hållbara Bibblan, för då har vi stoff till ett nytt avsnitt. Så det är en hälsning både till Anders och Johan och till våra lyssnare.
Det tar vi med oss.
Absolut.
Nu när vi pratat om drömmar och vad biblioteken skulle kunna göra, så tänker jag på det andra stora uppdraget som biblioteken har, som ju är läsfrämjande. Har ni någon tanke kring hur AI skulle kunna vara ett verktyg för läsfrämjande på biblioteken?
Inom ramen för AI Sweden så driver vi just nu ett projekt som heter Kraftsamling för artificiell intelligens i kommuner och civilsamhälle, där vi har fått ett uppdrag från Vinnova att stötta landets kommuner och organisationer i civilsamhället med att förstå vad AI är och vad AI skulle kunna vara för dem. Jag är en av personerna på AI Sweden som jobbar med det här. Och jag har i den rollen haft ett par initiala diskussioner med kulturchefer i några av landets kommuner. Och då har just det här liksom läsfrämjande arbetet dykt upp som en sån tanke som de sitter på. Och det har inte konkretiserats på något sätt än. Men det har bland annat handlat om att skulle man kunna titta på, med hjälp av AI, titta på nya typer av mönster i vilka böcker som lånas ut för att få en bättre rekommendation. På samma sätt som vi pratar om rekommendationer i sociala medier, skulle biblioteken kunna hämta inspiration därifrån och ha ett bokflöde som är baserat på vilka böcker som ofta lånas ut tillsammans eller andra saker. För att helt enkelt kunna bli ännu träffsäkrare och då ge en hjälp till bibliotekarierna att se mönster. För jag tycker att det är viktigt här att vi inte ska tänka att den här artificiella intelligensen ska konkurrera ut bibliotekarnas roll. Men däremot kunna hjälpa till exempel att se mönster i låntagarnas intressen som vi inte ser idag. Därför att vi med hjälp av data eller AI kommer kunna hantera mycket större datamängder i lånehistorik.
För vi pratar ofta om skriva för läsfrämjande också, och hur nära förknippat det med varandra. Och där tänker jag också på det som jag sa tidigare om att använda en AI som en assistent för till exempel för en skrivande person eller för en skrivarverkstad. Det är också sådana där ingångar som biblioteken definitivt kan dra nytta av. Och jag tänker också på lite grann så som jag själv privat använder till exempel ChatGPT för att just den där assistenten som man har ständig tillgång till att ställa frågor och be om saker, att få en workshop eller ett läsfrämjande tillfälle med oavsett målgrupp, så kan man be till exempel ChatGPT att skriva ett upplägg, för att just det där med att få den mängden text skriven till sig sparar ju verkligen tid. Sen blir den ju inte perfekt, utan det är där den assistentrollen kommer in, och att du får svaren från ChatGPT som du sen kan använda för att bygga ett läsfrämjande arrangemang eller ett läsfrämjande projekt eller vad det nu kan vara. Men det är fortfarande, det är ju du som bibliotekarie eller person som måste moderera för att det ska bli bra, men du har en tidsvinst i att du får den där textmängden liksom.
Jag tänker här med läsfrämjandet, men då kanske alla författare blir galna, men att AI skulle kunna förenkla vissa böcker som är ganska svårlästa, alltså för de som ska komma in i läsandet. Men då kanske den som skrivit boken från början då inte blir så glad, men själva den tanken.
Nej, men de möjligheterna finns. Jag har själv laborerat med det där att ta en artikel som jag har skrivit och be ChatGPT, kan du formulera om den här artikeln så att den blir begriplig för en mellanstadieelev eller liksom så här anpassad till en annan målgrupp. Och det funkar många gånger bra, men det behövs fortfarande handpåläggning. Sen finns det en annan aspekt i detta också, och det är bland annat Domstolsverket har gjort en väldigt framgångsrik lösning för att översätta domar till olika språk. Och här finns ju också en möjlighet att använda AI för att kanske översätta litteratur som idag inte finns på alla språk, eller på annat sätt jobba liksom med en snabbare informationsspridning på många olika språk. Så att, ja, det är en annan tanke också.
Dostojevski för treåringar.
Ja, precis så.
Men med det så tänkte jag tacka dig, Anders, för att du var med idag.
Tack så mycket.
Tusen tack också, Johan, att du hakade på.
Tack så mycket.
Du har lyssnat på Hållbara Bibblan, en podd från Biblioteksutveckling Sörmland om bibliotekens arbete med Agenda 2030 och de globala målen. Vi som producerar den här podden heter Therese Raymond och Kjell Eriksson. Så, ja men Kjell, stäng av nu då.
Ja, då stänger jag av här då.